Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hello. Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Om du lyssnar på det här idag, när det här släpps, det vill säga lördagen den 25 mars 2017, så vill jag informera om att jag kör stand-up i Stockholm på Scandic Malmen. Biljetter till det finns på mafiacomedy.se. Onsdagen den 29 mars så kör jag stand-up med bland annat Anton Magnusson i Gävle på Gasta Comedy. Och den 30 mars så kör jag stand-up på Henriksberg på Stupklubben i Göteborg. Där hittar ni biljetter genom att söka på mitt namn på biletto.se. Sen finns det biljetter till min och Peter Wahlbecks show Free as a Bird som vi kör i maj. Biljetterna finns på gardenfors.se. Det är 5-6 svenska storstäder. Ja, ganska stora. Och det är dags att köpa biljetter nu. För det ser ut som att det kommer sälja slut ganska snabbt på de flesta ställen. Ni kan också följa mig på sociala medier som till exempel Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter K. Svensson.
Det stämmer.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
För lyssnare som inte är insatta för 5 öre så är du komiker.
Ja, alltså för de som inte är insatta för 5 öre så är jag väl liksom någon sorts skandalmänniska kanske mer.
Skandalmänniska? Barnprogramledaren, ja. Som ballar ur?
Ja, precis. Det är ju, det får man acceptera att för nästan alla människor så kommer det vara så. Men ja, men annars, det är komiker ju. Ja. Mm. Det är väl det jag är. Lite mer kanske av en inte författare, poddare kan man säga. Mm. Jag gör ju jättemycket poddar.
Ja, vi ska ju prata lite om det ordet du sa lite i förbifarten.
Ja.
Det kommer vi prata mer om. Och så, vad vi kommer säga om det, det blir veckans inslag Europas sämsta cliffhanger. Ja, Europas sämsta cliffhanger. Men du är inte bara komiker, programledare som ballar ur och utan du är även törstig.
Ja, precis.
För du bad om en tidig version av det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och nu kommer det här. Jag har märkt att både jag själv och folk som lyssnar på podden är lite trötta på utbudet i min kyl. Det har varit ganska likt en längre tid.
Jag tycker det är fint. Jag är ju lyssnare på podden. Att det kan vara roligt att se liksom hur länge en Fanta Zero hänger med. Liksom.
Ja, Fanta Zero, men den byter jag ut för den dricker jag till vardags.
Ja, ja, ja.
Så det finns med till exempel mjöden.
Den kan du kasta nu. Den, är det bara, jag tog den en gång nämligen. Så att den är ju också
det är några som har tagit den, men jag fick 3 flaskor så den tar aldrig slut. Men jag tror jag ska göra, efter avsnitten så ska jag göra en corporate rebranding av min kyl.
Ja, men borde du inte heller, du borde blanda en riktig häxa.
En busgrogg.
En häxa som du har, liksom, som man alltid kan gå, man kan alltid välja häxan som är så långt ifrån tråkmånsar och nejsägare.
Ja, en överraska mig.
Ja, men då är det liksom mjöd, Fanta Zero.
Det är en skitbra idé. Det får ju vara liksom minnet av den här Sen ska jag göra en häxblandning i en liten flaska.
Ja.
Och sen får det bli en corporate rebranding,
ja,
av kylen. Och då ska jag slänga allting som är kvar förutom häxblandningen.
Mm.
Men det kommer vara ungefär samma. Det kommer vara som när företaget Philip Morris gjorde en corporate rebranding. Det var i stort sett bara att de bytte namn. Jag ska inte byta namn på min kyl.
Nej.
Till sval eller något.
Men
sånt
är det att det hamnar ju saker där som du tycker om, antar jag. Liksom att din smak har
ja.
Likriktats under din år.
Ja, jag får nog, för att jag fick ju väldigt mycket så här Rapsgate IPA som jag tycker är gott. Den lokalbryggda ölen av en man som heter Jimmy och hans
just
kompis. Jag vill inte slänga den.
Nej, det förstår jag. Men jag fick ju en impuls att jag skulle ta med mig något idag.
Mm.
Som är en kul, bara för att jag fick hembränt för ett tag sedan.
Oj!
Tänkte att det kunde vara kul att ta med lite hembränt. Men sen tänkte jag, nej, det kanske inte så man gör.
Har du tagit med den?
Nej, jag tog inte med hembränt nu.
Jag tänkte att det hade varit en rolig plot twist ifall vi båda blev blinda efter det här avsnittet.
Ja.
Då får vi ägna resten av vår karriär och göra någon double act om vi kommer för blinda på scenen.
Gud vad jag skulle tycka det var jobbigt att träffa dig sen. Det var så himla mycket mitt fel att det blev... Min egen blindhet hade jag nog kunnat leva med.
Men skammen av att jag aldrig hade blivit. Vad har du fått den här hembränt ifrån?
Nej, jag hade gäster på middag som hade med sig.
Okej, okay, så ni har testat den?
Ja, jag har smakat. Jag blev inte blind.
För min del, jag är ju nästan, jag har extremt dålig syn redan som det.
Ja.
Minus 8,5 dioptrier.
Det är väl inte så att man kan förlora, man blir liksom översynt av att dricka metanol. Man blir väl liksom, är det inte bara...
Ja, jag tror det. Jag vet inte blind. Exakt. Alltså jag har aldrig hört ett fall i Sverige. Det kan ju vara vandringssägen att man blir blind det. Av hembränt.
Jag minns att det var väldigt mycket början av 2000-talet.
Mm.
Att dels att det var så här, att man gjorde inbrott på fabriker och stal metanol då. Man fick med sig fel. Men också att det kunde gå fel i liksom bränningsprocessen.
Mm.
Och jag tror inte på några av dem.
Nej. Det känns, alltså även om, jag vet inte om man kan bli blind, det kan man kanske.
Men det var liksom så på den nivån att jag en gång, jag vet inte, jag hade kommit över en flaska på något sätt på någon festival som jag halsade ur och så skrek någon liksom, det är blind sprit!
Och jag, det är inte ens ett ord.
Och jag liksom fick köra fingrarna i halsen och var så fruktansvärt rädd.
Det var någon som sa någon gång när det hade slagits av en flisa av en ölflaska, så fick jag höra den här klassiska vandringssägen om att glasflisan kan vandra upp genom blodådrorna och sen när den kommer till hjärtat då bara dör man knallfall. Då var jag också jätterädd hela den kvällen.
Ja, för att det räcker ju egentligen bara tänka en vass glasbit kommer in i blod. Och redan där är det ju tillräckligt farligt. Man behöver ju inte lägga till att den ska vandra liksom in i hjärtat.
Och jag tror inte det är så farligt. Jag tror den vandrar nog inte. Det är nog inte så lätt att få den att vandra. Tror jag inte.
Vadå, flyta med en blod? Nej, jag vet inte detta. Nu tar vi... Vad har du för drycker att välja? Nu är det gamla sketdrycker här.
Bara en grej apropå ögonsjukdomar.
Jaha.
Det finns en väldigt ovanlig... ögonsjukdom som heter keratokonus som då Anton Magnusson har.
Okay.
Men även serietecknaren Mats Jonsson och Bill Cosby.
Mm, okej. Okay. Vilket gäng.
Vad innebär... I rest my case.
Stackars Mats Jonsson i den. För den har alla har skojat om det. Mats.
Ja. Det vet man inte. Jag säger inte man så. Dryckerna Schweppes Lemon.
Mm.
Rapsgate IPA. Mm. The Pop Shop Cola. Fritz Cola. Frutti Extra Melon. Icelandic Schnapps. Mjöd Fanta Zero. Den väldigt gamla julölen. Det är sista chansen nu. Den kommer tyvärr
kommer
slängas.
Kommer du slänga? Eller blanda häxa?
Ja, häxan kommer jag blanda. Men det är sista chansen att dricka den ren i alla fall. Det är för nästan alla de här. Alltså det kommer ju säkert finnas Rapsgate IPA och Fanta Zero också.
Ja.
Men det är roligt då att Fritz Cola, den är säkert 2 år. Det är ingen som har valt den.
Nej.
Och för tråkman sa nej, så här vatten. Den är utanför tävlan, för den finns inte i min kyl direkt.
Den här melongrejen, vad är det för något?
Frutti extra melon. Det är någon läsk med melonsmak. Den är halvdrucken, så den kan vara lite avslagen.
Nej, men då kommer jag ta Rapskate IPA.
Mm. Då tar jag också det. Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Väldrycken. Häng med! Ja, då är vi tillbaks med varsin Rapskate IPA. Det är lite intressant att du såg det som någon form av törstsläckare.
Jag tänkte faktiskt på vägen hit att nu ska jag inte välja alkohol, för jag tror jag har gjort det varje gång. Och jag gick upp ganska nyss. Men sen så, nej, du har ju bara läsk annars. Och så vet man att du inte är så glad i att koka kaffe, eller?
Men kaffe är inte heller någon bra törstsläckare.
Men jag dricker nog kanske närmare mellan 1,5 och 2 liter kaffe om dagen.
Oj, du är som arga gubben i Loranga och Massarin. Mm. Han dricker 12 koppar blaskaffe.
Ja,
men den där underlägget använder du som underlägg för micken. Men det var egentligen tänkt som ett dryckunderlägg.
Så, aha, jag förstod nu mitt misstag.
Så min storbrorsa snackar mycket om törstsläcka kaffe. Då brygger han riktigt svagt blaskaffe som arga gubben. Och sen bara hinkar han i sig törstsläcka kaffe.
Men jag tänker inte så mycket. Jag tänker inte att dryck bara är en törstsläckare. Jag tänker att det är ganska
Jag tänkte att du sa att du var törstig och vill ha en tidig väldryck.
Men jag tycker ändå öl.
Du kan mena törstig som i så här gamla Bellman-låtar och sådär. Där det var så att någon var törstig, så är det gravt alkoholiserat.
Det är så man är så himla alkad. Det är liksom ordet för törst. Att man har abstinens. Att det är vanligare att man får abstinensbesvär än känner liksom lite muntorhet.
Det känns som man är ganska långt gången när man har börjat med den synonymen. Så här, farsan var ju törstig och jag är ju törstig också.
Men det är nästan tvärtom. Jag har lite avsmak på alkohol. Jag borde ju ta ett glas vatten. För jag har druckit så, inte mycket, men liksom lite hela tiden dricker jag. Det är lite så hemmapappa-livet. Att aldrig bli råfull. Liksom mer ha en basgång som går av rövinsfylla.
En basgång med så dum 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 dum.
Ja, men mer en sån
som en byggarbete.
Pumpar i bakgrunden.
Det är väl kanske så Fred Åkerström tolkar Bellman. Jag har hört mest Torst.
Ja, men han gjorde väl, det har jag hört om Fred Åkerström, att han gjorde inte så himla mycket egna låtar som Cornelis liksom, och nej, blev inte.
Eller ja, Cornelis var ju stadig rätt friskt också.
Ja,
mest melodier kanske.
Men Fred fick sån liksom hit med sina Bellman-tolkningar. Mm. Och han är ju liksom överlägsen på dem, tycker nog jag. Men jag har hört liksom att han började prata så, liksom säga fänster istället för fönster. Och
han gick in i karaktär.
Precis, totalt in i karaktär. Men de körde ju lite den stilen med så här puffig skjorta och väst. Och
liksom
gitarren lite hållen som en luta. De har ju liksom
får jag upp en bild av Cornelis som gör det också.
Ja, precis. De hade väl lite. Idag skulle man ju tycka det var så jädra pretentiöst om det kom en. Bara att vara trubadur idag. Ja. Det liksom släcker ju många intresselampor.
Men att ha,
liksom hela, liksom kanske ha vinet i en sån bastflaska.
Ja, fast då går man ändå över till lite freakshow. Då blir det lite roligt ändå.
Sitta på tunna så spela sånt Katten Jansson-dragspel.
Jag har nog aldrig sett i verkligheten den här när någon klär sig i en tunna när de spelat bort alla sina pengar. Tunna med hängslen.
Eller sådana hängslebyxor som bara har ett hängsle och en jättestor knapp.
Det finns gamla tecknade filmer, många som har.
Mm. Men det känns som Cornelis nästan hade den stilen. Att när han var fattig så gick han kanske i hängslebyxor utan tröja under i alla fall.
Ja, det finns ju något känt foto där han är bara överkropp och hängslebyxor. Lite som Bamse, så jag fick göra en klassik.
Ja, men han hade ju kroppen för det.
Cornelis?
Ja, att ha, eller liksom hela, väldigt mycket saker han kunde komma undan med, tycker jag.
Alltså, jag tänker sommarens mode för hipsters, det är en sån riktig, som du kanske skulle kunna köra också. Det är så här, en ganska spinkig man är lite för stora hängselbyxor.
Men
halvmatt,
ja, men det
grässtrå.
Men varför säger du att jag skulle
du har lite mer utseende som skulle passa er.
Ja, kanske.
Tänk dig sitta på en mur och skratta tills du trillar baklänges. Med torkat kött i bältet och paprika som handfrukt.
Ja, men jag skulle känna mig extremt utklädd då. Men det känns... Min gräns går liksom innan... Jag kan inte ha hatt utan att känna mig utklädd. Jag kan inte röka pipa, kan inte ha spatserkäpp.
Majspipa funkar redan mixen också.
Men Cornelis kan liksom ha alla de grejerna. Han kan komma i liksom poncho och det känns inte så himla konstigt.
Nej, men jag tror det också för att han började så tidigt med det. Nu tänkte jag på poncho, men nej. Att man har vant sig tidigt. Jag tänker på det, för jag började med keps när jag var ganska liten.
Ja, men det är smart.
Det var inte så långsiktigt planerande.
Nej,
att
nej.
Det var inte det att jag planerade in. Nu, den här kommer dölja min tunnhårighet när jag närmar mig 40. Men det funkar ju som det. Och... jag tänkte även på att folk som börjar med keps när de är 35-40, de har liksom, det ser helt onaturligt ut.
Ja, det gör det. Men det är lite tvärtom med, jag började väldigt tidigt med skjorta till exempel.
Mm.
Och det var ju inte en tanke bakom det att en dag kommer det kännas konstigt att stå och vara 35 i t-shirt. Du tycker ju inte det.
Nej.
Men det, där är det ju hjälpt av kepsen också.
Ja.
Men jag slapp ju då en sån skarv där man helt plötsligt måste byta till en mer vuxen stil.
Ja.
Så det är nästan mitt att börja, antingen börja med keps innan 20 eller börja med skjorta. Att man väljer tidigt där.
Att man, ja, en katalysator på något sätt.
Man ser, vem vill jag vara som 35-åring?
Ja. Jag tänkte på ett avsnitt av Tre Kronor när Reine börjar då träffa Olga. En rysk kvinna som var mycket yngre. Fast hon blev kär då i Reines son som var med i hennes egen ålder. Och då börjar Reine försöka klä sig ungdomligt. Han skaffar keps. Och det ser väldigt fel ut. Men jag funderar på att Bertram Haribertsson som spelar Reine, han var ju förmodligen i min ålder när han spelade den. När han var den som skulle klä sig i keps och vara ungdomlig.
Ja, men då tycker jag att du bär det bättre.
Jo, men det är nog också för att jag har vant mig vid det. Det är inte att det kommer som en kalldusch. Liksom.
Har du sett det mimet med Steve Buscemi? Jag antar att du sett den What's Up Fellow Kids.
Vad är det för någonting? Är det ett meme? Ja, det har jag sett. Ja.
Den är ju på något sätt arketypen för... Ja, men det är ju typ en version av Reine i keps. Men du känns ändå ganska långt ifrån Steve Buscemi i keps.
Men det var kanske både Bertram Haribertsson och Steve Buscemi tillhör en generation när man kanske inte hade keps som ungdomskultur. Medan jag var liksom en tidig kepsbärare i ungdomskulturen.
Fast ändå så här Roy och Roger, den typen av keps har ju liksom gubbar.
Lantmännen keps.
Ja, precis.
Den kommer ju också starkt. Det måste ju, alltså Roy och Roger-kepsen.
Ja.
Om jag ska gissa någonting på sommarens mode så är det Roy och Roger-kepsen.
Alltså...
Man hör ju hur rätt det låter.
Alltså absolut. Jag kan ju känna, när jag var liten så fanns det en bensinstation som hette Texaco. Eller Texaco kanske man sa.
Mm.
Eller vi sa Texaco.
Ja, jag tror också jag sa Texaco.
Och varje år, liksom varje vår kanske det var, så släppte de en keps som man kunde som barn gå dit och hämta.
Mm.
De skulle jag ju supergärna vilja ha kvar, alla mina Texaco-kepsar.
Mm.
Men jag skulle ju inte börja bära dem. Men vissa hade det liksom råge-råge-stuket där man har liksom mer en mjuk sydd liten hetta.
Det är som en... Ja visst, den är som liksom i tunt tyg. Som ett t-shirt-tyg nästan.
T-shirt-tyg, ja, fast med ändå en hård skärm fast sydd på.
Ja, den ja. Vi tankar ofta på en bensinmack som heter Din X.
Dålig svenska.
Det var mycket bensinmackar som hette X. Alltså så Uno X fanns och Din X. Och jag kommer ihåg när jag åkte i bil med min kompis och han då hade fått reda på att Wilmer X, att de tidigare hette Wilmer Pitt. Men sen när han blev lite större så bytte de ut Pitt mot X för att det var... Och han då funderade på om det var kanske så bensinmackarna hade gjort också.
Uno Pitt.
Din Pitt. Pitta är ju så himla fult och roligt då.
Ja.
Vad använder du för ord för... Jag använder nog penis bara för att det låter så jävla neutralt. Och kanske ja, kuken i ditt näsvarvar.
Kuk använder jag nog för att det känns mest neutralt nästan.
Mm.
Jag tror att man vill använda det som känns mest neutralt. Om man
fast
liksom
jag säger
inte
nog vill... nästan för det mesta på skoj pick eller pitt. Bara för att det låter så jävla fult.
Ja, jag stod och ganska mycket... Man har så här pyttelitet barn är att man håller på och eller i alla fall ja men jag tror man gör det liksom man pratar med det fast man vet att den inte varken förstår eller kan svara liksom.
Mm.
Och så sparkar hon till mig rätt på kuken då.
Mm.
Men då vet jag att nu i morse att jag stegrade mig för att säga kuk till min dotter.
Mm.
Då sa jag snopp istället.
Mm.
Men det var ju för att det kändes mest neutralt.
Ja. Kommer ni säga snippa i ert hem? Det känns ändå som du och din fru har lite konservativ, tycker att det här med snippa är nymodighet.
Jag kan också tänka mig att det blir ett hem där vi inte säger något ord för det kvinnliga köns. Vi mystifierar det. Det ska vara...
Hur kommer ni vara, kommer ni mens, kommer ni få det att framstå som någonting väldigt äckligt eller någonting mer naturligt?
Nu ligger det så långt fram, men jag tror att jag kommer liksom inte någonsin prata om det, är min plan. Mm. Att det är väl perfekt sak som min fru pratar med mitt barn om sådana saker. Lite på samma sätt som om vi får en son så får väl jag då ta prat om så här ofrivilliga erektioner och sånt.
Ja, det var ovanligt mycket snack när jag var liten om nattliga ejakulationer.
Ja.
Jag är inte säker på att jag upplevde nattlig ejakulation.
Jag minns att det delades ut någon så här anonym test man skulle göra på min skola där man skulle fylla i det. Och då fanns också frågan, liksom svarsalternativet vet ej.
Mm.
Som jag då fyllde i lite för jag skämdes för att jag visste egentligen att jag borde kryssat i nej.
Mm.
Jag har inte haft någon nattlig ejakulation. Så heter det. Men då när läraren drog liksom resultatet sen när han hade räknat samman allt så liksom skrattade han och fick med sig hela klassen. Alltså är det vissa som sagt vet ej.
Vilken otroligt opedagogisk lärare. Vilket svin.
Ja, men han tänkte väl att det var anonymiserat och då sa han så här att ja, vet man inte det, då har man inte haft det. Och det var ändå lite skönt att han sa det, för då visste jag säkert, då vet jag ju säkert nu att nej, men då har jag inte haft det. Och inte så ofta.
Mm.
Man...
Men man tror att det är anonymiserat, liksom.
Mm.
Men jag kommer ihåg en sån enkät i skolan en gång, tror det var i högstadiet eller gymnasiet, där man sa, vilken film tycker du är bäst om att se på?
Mm.
Och då så skrev jag barnporr. på skämt. Men sen så, och jag var inte där då, jag vet inte vad jag var, om jag skolkade eller någonting, när de väl gick igenom resultatet.
Ja.
Men då blev läraren så upprörd och frågade klassen, vem är det som har skrivit det?
Ja.
Och då så kom det fram på något sätt att det var jag som hade skrivit det, trots att jag inte var där.
Alla andra sa att det var inte jag, sa utslutningsmetoden.
Det kanske var det, eller så hade jag väl så visat min kompis som satt, visat lite så här, titta vad jag skrev.
Ja, eller så, det var ganska, man har ju en unik handstil och sånt.
Mm. Och en unik humor i klassen.
Ja, precis, det kanske
är något fingeravtryck.
Antagligen det, men intressant att du så tidigt hittade din...
min nisch.
Din nisch, ja.
Mm. Nu kanske det är dags och rycka bort skynket för Europas sämsta cliffhanger.
Ja, precis. Jag känner mig lite fånig när vi ska prata om det. Bara för att det var jag som hörde av mig till dig och bad att få komma in. Har det hänt förr? Jag vet att det anses lite ofint att höra av sig och be att få komma in som gäst.
Jo, det gör du. Alltså jag gillar ju... I allmänhet så gillar jag inte när folk bjuder in sig själv eller
nej,
frågar
nej,
om
inte jag
får
heller
med.
Nämligen.
För att det är så jobbigt att behöva säga nej.
Det var därför,
men just
det
i
var
det här
som...
sammanhanget så vill jag ha med dig ofta.
Ja,
så
ja.
Därför var det inte jobbigt. Men samtidigt så kan man inte säga då till allmänna lyssnare eller bekanta och så här, bara bjud in dig själv.
Nej.
Så jag säger ju den officiella ståndpunkten är att bjuder ni in er själv, då minskar ni chansen att vara med.
Precis.
Men,
Men grejen var, jag visste ju att någon mer gång skulle jag ju vara med. Ja. Och att bara timingmässigt kunde jag kanske påverka när.
Ja.
Men det kändes ändå, det kändes fel. Men det var, jag ville ju prata då om min poddserie. Kanske är den mest ambitiösa poddserie som gjorts.
Ja, alltså som gjorts utan Sveriges Radios inblandning kanske.
Ja, kanske det. För jag har hört att Peter Dokumentär har betalt kanske 2 veckor för att göra sina inslag.
Och det är ju jättelite med tanke på hur mycket jobb som
då jobbar nog faktiskt folk över och jobbar gratis. Och så här. Mm. Men ungefär 2 veckor per avsnitt tar nog ändå mina avsnitt då i min serie K. Svensson Harmony Studies nummer 1-8.
Har 8:an kommit ut?
8:an kom idag när vi spelar in, så den finns definitivt ute när det här kommer ut.
Mm. Jag har hört 1-7 då.
Mm.
Och jag gillar det jättemycket. Det var svinbra. Det var verkligen tack, liksom någon av de bästa poddupplevelserna på svenska. Men just i avsnitt 7 så kändes det som att du knöt ihop så många trådar, knöt ihop säcken så mycket.
Ja.
Så att jag trodde, har jag hört fel, att det kommer ett avsnitt till? Och vad kommer hända i det avsnittet då? Eftersom nu har du knutit ihop alla trådarna.
Ja, men precis. Lite tanken var ju att det inte bara skulle vara en jakt efter att knyta ihop trådar.
Utan... Vad sa du? Det skulle inte bara vara det?
Nej, men... precis. Utan det var ju lite som en lek med att det var massa olika... ska man säga, minnen, barndomsminnen, ungdomsminnen, en del vuxenminnen liksom.
Vi kan berätta om formatet lite, att det är väl egentligen som skrivna noveller som du läser upp.
Det kan man ju absolut säga.
Eller lite bakgrundsmusik.
Som liksom har väl en väldigt realistisk ton, får man väl säga. Mm. Alltså de är ju realistiska, det är ju saker som har hänt mig nästan hela tiden.
Ja, det frångår realismen vid några få tillfällen.
Precis, och tanken, det var liksom en liten lek där en liksom bakgrundshistoria som legat och pumpat bara tog mer och mer plats hela tiden. Så var det lite skönt att gå tillbaks sen, att nu var den klar så... Mm. Nu funderar jag faktiskt på att göra 4 avsnitt till. Mm. Bara liksom för att visa att det var liksom inte det viktigaste. Det var liksom bara en historia som växte upp och tog massa plats. Jag försökte skriva dem väldigt organiskt, liksom inte ha...
Du hade ingen plan med det här när du knöt ihop trådarna, så hade du inte tänkt, du knöt ihop dem, det fanns ingen plan från början, så här kommer de knytas ihop.
Jag visste, när jag kom på att jag skulle skriva dem 2 avsnitt 6 och 7, men innan dess visste jag inte hur jag tog faktiskt med det här, förberett mig lite så jag kunde visa. Jag håller på liksom väldigt länge. Nu visar jag här, det kanske är helt meningslöst.
Ja, det är ett schema.
Du behöver liksom inte läsa det, men det är ett schema med olika sätt. Det där höll jag på med.
Gjorde du det här schemat innan du skrev?
Det schemat gjorde jag 2007, så det är 10 år sedan. Ja, så jag har hållit på med det här ganska länge. Men hur jag än höll på med det schemat, jag hade uppsatt vid mitt skrivbord. Och så varje gång jag kom på ett sätt jag kunde binda ihop, så liksom gjorde jag en ny dragning mellan 2 berättelser. Fick liksom aldrig ihop det riktigt, så till slut så bara började jag köra ut historierna och sen helt organiskt så liksom bands allt samman.
Mm.
På ett tillfredsställande sätt tycker jag ändå i avsnitt 7 då, som du var det senaste du hörde.
Ja, men det första gången jag hörde, för båda vi två gjorde ju AMK Sommar. Podden Alla mina kamrater, AMK Morgon. Gjorde sommarprogram som var liksom som något av sommarprat.
Precis.
Och då jag gjorde ett avsnitt som var ett temaavsnitt om en vänskapsuppgång och fall.
Det var ett väldigt bra avsnitt, så jag rekommenderar folk att gå tillbaka och lyssna om inte har
det kan jag också rekommendera. Men så, och du gjorde, och det här, ditt AMK Sommar var då alltså samma som del 1 i K. Svensson Harmony Studies.
Ja, precis. Ja, AMK Sommar hade funnits året innan och jag hade gillat det då.
Mm.
Men så fanns inga planer på att göra ett den här sommaren, då, den senaste sommaren. Och då hade jag liksom, jag hade suttit ganska mycket med mitt schema på Gärdet och funderat hur man kunde liksom få ihop allting eller presentera det på något sätt.
Var det tänkt som ett romanprojekt som var en de här?
Ja, exakt.
Okay.
Men jag fick liksom inte alls ihop det. Men så fick jag, det var så svårt att veta om det skulle funka allt, så jag ville ha ett ställe att testa liksom på. Så jag frågade Martin om vi inte kunde göra ett ANK Sommar det här året också som jag producerade då. Och Martin behövde ju inte, jag tror han gjorde knappt någonting mer än erbjöd studietid för de som ville ha det.
Mm.
Och så kunde jag testa då första delen och det kändes som den funkade väldigt bra.
Ja, det var bra. Då, när jag hörde dina harmony studies,
ja.
Så efter, alltså, efter ett tag så fattade jag att det var mycket som var påhittat.
Ja,
det var
ja.
En del fiktion. I ja. Början så trodde jag att allting var baserat. För ditt AMK Sommar, då hörde jag det handla om... Du började då liksom självbiografiskt att du hade en period när du levde som lite slacker eller försökte göra så lite som möjligt och
ja,
hängde, läste mycket böcker liksom.
Mm, mm.
Och det känns som att det var förmodligen då sant att du haft en sån period.
Ja, ja.
Men sen så pratade du då om någon teaterpedagog i Ryssland.
Ja,
en statlig dokusåpa i radio.
Ja, såpopera.
Såpopera, tradopera. Och när jag hörde klart det så trodde jag fan, det här stämmer nu.
Ja,
men nu i efterhand så inser jag att det är förmodligen påhittat. Eftersom det var så många andra grejer du som var uppenbara påhitt i Harmony Studies.
Ja, men det är liksom så här... Podd är så himla oresonligt liksom. Folk är så vana vid att få... Det är det man gillar liksom, att det är på
sanningen.
Riktigt liksom.
Det är som att prata med någon till vardags nästan.
Ja,
det är klart att folk kan ljuga och ha fel, men den tysta överenskommelsen är att det här är sant.
Ja, precis. Och jag gillar ju sanningen, men jag gillar när det är på riktigt. Liksom. Jag har märkt att jag kollar mycket mer på livesändningar på Facebook än på en liksom nyskriven dramaserie för SVT.
Mm.
Det finns liksom en kille som heter Mats Fogt som...
En svensk?
Ja, han är 23-24-årig kille från Dalarna som bor i Stockholm. Och så filmar han sig när han dricker ett flak Falcon.
och du känner inte den här killen?
Nej, jag har aldrig träffat
honom. Hur har du hittat?
Han
dricker i sin ensamhet?
Ja, och så lyssnar han på så här hårdrock.
Okej. Okay. Och det påminner ju om de här tidiga dokusåporna när de bara filmade ganska
mycket
tråkiga,
så.
The Real World. Eller?
Precis, och jag ser ju liksom inte hela hans timme, men jag tittar lite, klickar fram lite sådär. Och egentligen bara grejen att jag är mer intresserad av det än av liksom en ny svensk krimdrama. Inget kan få mig att se ett nytt svensk krimdrama nu.
Men hur hittar du den här killen?
Ja, men, alltså det
är han stor på Facebook?
Nej, det är han inte. Det finns några, det är via olika Facebookgrupper där han har profilerat sig på sätt. Så här. Men, det är ju en slump att jag hittar just han. Alla kan ju hitta någon som bara gör någonting, filmar sig när de liksom äter en kebab. Eller, alltså hur meningslöst som helst så tycker jag det ändå trumfar när det är påhittat ett brott som ska lösas. Pallar liksom inte det. Men, så jag kände det att om man liksom går ut och säger så här, nu ska jag läsa en roman jag har skrivit.
Mm.
Så kommer liksom folk skärma av direkt.
Mm.
Så att jag kände att det är ganska viktigt liksom att lubba stenhårt här. Liksom ta det liksom del för del. Och
vagga in på en falsk trygghet.
Exakt. Så att det var lite så jag jobbade, att det är ju inte heller den första historien, alltså, den skulle väl kunna ha hänt.
Liksom. Ja, det hände... jag tänkte så fan det här lät väldigt intressant. Jag borde läsa med böcker om man får reda på sådana här saker.
Och det hände ju sjukare saker liksom i Sovjet än det liksom.
Ja, frågan är hur mycket sådana historier som har hänt som man inte har hört talas om. För de flesta, finns det ändå någon dokumentär om eller?
Men, precis, men det tycker jag man är fascinerad av. När man ser en dokumentär att det ändå, det finns liksom en riktigt bra dokumentär tycker jag är, det har det här narrativet att de kommer dit för att filma någonting och så händer liksom något som ingen kunnat förutse.
Ja. Men jag diskuterar med någon, jag kommer inte ihåg vem det var, men häromdagen bara det att förmodligen så är de flesta sådana dokumentärer gjorda lite i efterhand.
Ja, ja.
Om du tänker på till exempel den här Catfish.
Ja, just det.
Där det är någon som har fejkat sin identitet på Facebook.
Ja.
Och så märker de det efter ett tag och så tar historien en vändning.
Mm.
Jag tror det var Robin Berglund, jag snackade med dem. Det kan ha varit någon annan också.
Ja.
Men han då var rätt övertygad om att de hade börjat filma när de fått reda på att hon hade fejkat sin identitet. Och sen backat bandet. Ja. Och sen så låtsats att de efter halva dokumentären upptäcker att identiteten är fejkad.
Ja,
för annars är det så här lite orimligt. Varför ska vi börja göra en dokumentär om det här killen som dejtar någon tjej på internet som man blir lite kär i?
Nej, precis.
Och för det är ju inget intressant med det egentligen. Nej, och sen så plötsligt så... Så visar sig att hon har fejkat sin identitet. Men för att då göra det med Hollywood dramaturgiskt så skarvar de lite.
Ja, just det. Precis.
Och det är den,
Men liksom den typen av skarvningar och påhitt står man ju ut med om man får sin dos verklighet också. Liksom. Ja. Eller liksom i alla fall, då är så pass invaggad i historien att den är lika verklig som verklighet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Har du sett Noah Baumbach's While We Were Young?
Nej.
Det kanske är min favoritdramaregissör. Han som gjort Squid and the Whale och... Ja. Greenberg och...
Men vänta, Margaret at the Wedding. Vad handlar den om?
Det handlar om ett äldre par som är dokumentärfilmare.
Okej. Okay.
Eller äldre par, de är kanske 45. Och så blir de kompis med en dokumentärfilmare som är i 20-årsåldern. Och det handlar väldigt mycket om det här liksom, vad som är okej i dokumentärfilm och sånt. Jag gillar den väldigt mycket. Medan andra mina kompisar sa, nej, det var inte så bra.
Okej, men det måste jag, det ska jag kolla upp.
Men tillbaks till...
Ja.
Harmony Studies.
Precis, men det var liksom lite skönt att berätta en historia där jag tror liksom att folk ändå, för jag tror att folk är ganska mycket som jag, att har man väl liksom fått smak för verklighet och liksom realism och sådär, så det, alltså reality bites, finns det ju verkligen något som, alltså det finns ju ett skäl till att man säger så.
Vad menar man? Det alltså, finns ju film som heter Reality Bites, så jag vet. För mig, är slice of life, liksom?
Eller för mig har det nog i så fall skett, liksom, i alla fall, jag vet inte vad det betyder från början, men för mig betyder det liksom att har man en gång gått åt det hållet så vill man inte gå tillbaks igen.
Alltså verkligheten biter.
Ja,
lite den som sjön suger uttryck.
Ja, men jag har ju en tes om att så här att nu för tiden ska det antingen vara liksom realism, liksom supersant, eller superpåhittat liksom.
Mm.
Alltså antingen ska det vara Game of Thrones eller så ska det vara Making a Murderer.
Att, ja, det att kanske det, ligger något i det.
Att liksom, jag skrev en roman en gång som var, den var liksom skriven, det här skulle kunna ha hänt. Men det hade det inte.
Men dina Harmony Studies följer ju inte riktigt de reglerna då.
Nej, precis. Det var lite det jag ville. Men då, det tar ju liksom så här en 7-8 timmar att vagga in folk i...
Mm.
I det, liksom man, det kräver ju en del av liksom, lite engagemang av lyssnarna. Att ändå under berättelsens gång så har det ändå liksom påhitt som inte är så sjuka som Game of Thrones. Liksom, att det finns drakägg och folk kan flyga och sånt där. Har ändå vunnit på något sätt. Att det var ändå det som blev det intressanta till slut.
Vad vann? Eller vad sa
det påhittade vann väl egentligen... Om man tänker efter, om man ser till avsnitt 7 som du lyssnade på senast.
Då vann det påhittade. Alltså att man förstår att det är påhittat.
Ja, men man gillar det ändå.
Ja.
Och det tar mycket mer plats i det tar ju nästan hela episod 7 i anspråk. Det är lite i början som är realistiskt och barnens minnen och så. Men det tråkiga är ju då att göra något lite, varför jag då så kallkryggat bad att få komma hit. Det är att när man, alltså en så här 7-8 timmar lång berättelse på SoundCloud, det blir ju inte så mycket lyssnare som man hade kanske kunnat. Det står inte alls i proportion till hur mycket nedlagd tid det är.
Nej.
Så lite det, alltså egentligen, jag bestämde mig innan så här, nu får jag ju skita i hur många lyssnare det är.
Mm.
För att det är ju inte enda sättet att mäta kvalitet på. Men sen sitter man där och tänker att fan, ändå lite tråkigt när man har lagt så mycket tid. Att...
Ja. Men då säger vi det. Jag rekommenderar skarpt att ni lyssnar på Harm. För jag, innan du frågar om du fick komma hit och lyssna på det, så hade jag själv inte hört det. Nej. Då började jag lyssna på det och gillade det jättemycket. Men det var väl också bara så här, okej, nu... Jag tänkte mig så här, okej, här skriv, du läser in dina gamla noveller och texter.
Ja, just
och det
låter inte så jävla intressant. Nej.
Nej,
det låter hemskt faktiskt. Det är många som, eller många. Vi har ju då, Harmlisades hittar man i poddfiden bibliotek. Och det är det som hör av sig dit. Men det är ganska mycket så här byrå, eller skrivbordslåds litteratur som folk hör av sig med.
Och vill... För det publicerat, ja, i precis. Bibliotek.
Och jag känner att man stegrar sig direkt. Bara man hör så här, nu ska någon läsa upp sina gamla noveller. Som den,
ja, det låter tråkigt. Fast samtidigt...
Det låter hemskt, tycker jag.
Så är det väl ifall man... Speciellt om det är någon man inte vet vem det är. Ifall man så gillar dina grejer sen innan. Ja, så men tänker ändå, man ändå...
En påhittad historia så här om en man som vaknar upp och liksom inte minns något.
Nej, men jag försökte förklara det för jag var i New York med Anton för ett tag sedan. Och då ville jag gå mycket i bokhandlar.
Mm.
Och liksom alla böcker jag kollade efter var liksom biografier eller självbiografier eller liksom sanna berättelser.
Ja.
Och han sa, han ifrågasatte det, så varför läser du bara... Han läser i stort sett aldrig böcker själv längre.
Nej, okay.
Men han frågade ändå liksom, du läser bara sånt här, liksom som non-fiction.
Mm.
Och då försökte jag förklara för honom. Det är väl ungefär som att man pratar med någon på en fest eller till vardags med en polare.
Mm.
Och då är det ju så här ganska uppenbart vad man vill höra. Om jag ska säga så här att... antingen så ska jag berätta lite om vad jag gjorde... Nu är helgen. Eller så kan jag berätta om ett troll som bor i en hydda av spenat.
Ja, men exakt så.
Och det låter jättetråkigt. Eller ja. Man skrattar åt det för att det låter dumt. Men det är ju tråkigt att höra den där påhittade berättelsen.
Ja, men det är ju det.
Och bara för att det är skrivet i text så blir det inte mycket mer intressant.
Nej, jag håller med helt och hållet. Och det är också svårare att liksom återberätta. Om du har läst Johannes Brosts memoarer, så kan du på en fest berätta en rolig story som han har läst där. Men att berätta liksom om det här trollet, vad det är. Du är ju nästan utvecklingsstörd. Eller om du börjar berätta så här, ja, men det här är ju precis samma liksom vondor som Dostojevskis antihjälte i Brott och straff ställdes. Då är det ju också liksom någon sorts UFO.
Ja, jo.
Men om du säger så här, ja, men det var precis vad som hände Johannes Brost när han inte kom in på scenskolan.
Ja,
du har ju mer användning av för något som är på riktigt.
Ja, men ändå så är det liksom, det som förvånar mig mest då är att påhittade historier ändå kan väcka så stort intresse. Att Game of Thrones är en av de populäraste underhållningsfenomenen i modern tid.
Men är inte det för att det skulle aldrig kunna hända?
Alltså, det hade ju trollet...
Nej, men okej, ett troll... Ja, men ett troll... Jag tänkte att ett troll finns ju med nästan i Game of Thrones.
Jag är lika intresserad av Game of Thrones som är om historien om trollet och spenaten.
Jag är jätteintresserad av Game of Thrones.
Ja, jag vet att du brukar säga det.
Jätteintresserad.
Du har sett alla avsnitt.
Ja, och jag längtar efter... Ja,
och det är inget konstigt. Det är mer snarare normalt än att undvika det.
Ja, precis. Men liksom, ja, men det är väl det att de har tagit i så mycket så att den historien går ju inte att höra. Men läsa en biografi över en påhittad skådespelare, om vi tar Johannes Brost som ett exempel, Varför ska man göra det när det redan finns massa skådespelare som har gjort saker? Men om ja, du vill läsa om en skådespelare som kunde flyga så måste du ju liksom...
Just i Harmony Study så är det ju liksom fake-biografier, ganska mycket saker som skulle kunna hända som du har hittat på.
Mm.
Och det ifrågasatte du just nu.
Ja, jo, nej, men det fråga, precis, men det är väl liksom... Jag tror jag liksom hittade ett sätt att göra det på.
Mm.
Att liksom luba är väl min enda litterära teknik egentligen.
Som är självbiografi eller biografi?
Ja, precis. Blanda upp med väldigt mycket realism och inte göra liksom övergången supertydlig.
Nej.
Nu kanske man dödar det för en
ja, det kan bli
lyssnare.
Lite spoiler.
Men det är, så får det väl vara då.
Ja. Och jag vet inte om det förstör så mycket för att alltså, även efter jag började fatta att det var fejkat så gillar jag det.
Då är tanken att man ska vara liksom nyfiken på att man liksom har fått så mycket av giftet i sig som man blivit beroende av det. Liksom.
Men också, jag känner mig ändå lite lurad och fintad och korkad. Liksom.
Ja, ja.
Och det var ju inte odelat positiv känsla.
Nej, när man det. Den kanske så. Man slipper nu att folk säger varför skulle jag engagera mig i det här?
Ja.
Och det har ju också blivit ett tapp. Från det första, det första avsnittet.
Folk
och så
fattade att det var lögner inblandat.
Precis.
Vi kanske ska prata lite om... för jag, när jag lyssnade på det här, så jag träffade dig innan det här samtalet någon gång.
Ja, vi såg specialisterna.
Det var på specialisterna Comedy Club. Var ju torsdag på Dovas i Stockholm.
Stockholms bästa stand-up-klubb.
Tack. Då så sa jag att... Jag frågade om du var inspirerad av författaren och serietecknaren Henrik Bromander. För jag tyckte det påminner väldigt mycket om...
Du frågade om en speciell serie till och med.
Ja, han gjorde en serie om en vetenskapsman som heter Padané.
Ja, exakt. Som är väldigt...
Och det var ju en påhittad historia, förstod de flesta långt senare.
Eller? Alltså jag förstod nog inte att det var en påhittad historia. Det handlar om någon socialantropolog som gjorde massa knäppa saker helt enkelt. Och den... Den måste ha kommit någon gång 2006-2007. För jag minns att jag läste den och var ganska liksom knockad av den. Mm. Jag tyckte den var mycket för att man inte visste om den var på riktigt eller påhittad. För det var lika imponerande båda alternativen. Alltså det var imponerande om man hade liksom hittat på och gestaltat den så bra.
Mm.
Och det var liksom spännande. Om det var sant var det bara ännu bättre liksom. Så att båda alternativen var så himla bra, tyckte jag.
Han presenterade till och med en fejkad källförteckning. Var en källförteckning i slutet. Det var ju bara påhittade källor.
Men den tyckte jag ju extremt mycket om. Och den gick i stil med andra böcker som jag helt orelaterat läst samtidigt. Då med Borges noveller och... Lars Gustafssons noveller och sånt där som också var superrealistiska i sin ton.
Mm.
Men så absolut den...
Men du var ingen medveten när du skrev de här grejerna, så tänkte du inte medvetet på liksom Bromanders serie om Padané eller?
Jag hade nog den eftersom när jag skrev den delen av Harmony Studies, det var ju 2007... När jag jobbade med personer med autistisk störning. Jag vet inte om detta var det politiskt... Ja, inte autister utan personer som har
störning autism. Inom autismspektrum.
Exakt. Och ganska liksom långt ut åt ena hållet.
Mm.
Alltså det var inte så här Rainmans. Det var mer folk med kanske Down syndrom eller...
Det är väl ingen autism?
Ja, jag tror det är i autismspektrat ändå.
Där tror jag du har fel, men jag är inte helt 100.
Det är konstigt att jag erkänner felet, jag som har jobbat med det. De var i alla fall där. Och även folk som var, men alltså väldigt grav autism som tog sig också liksom rent fysiska former. Mm. Alltså de hade kanske liksom en diagnosbukett mer.
Mm.
Tänder som växte i liksom rader.
Åh jävlar!
Ja. Liksom, skrattar.
Alltså nu rader, vanliga tänder växer också i rader. Men jag
tänker, precis, men flera rader. Alltså att de hade tänder bakom tänderna. Och även människor som kunde kommunicera på väldigt olika nivå och sånt där. Och det handlar ju mycket om allt handlade ju om att göra deras vardag så liksom meningsfull som möjligt. Efteråt har jag liksom ganska så här, bara för att lite slängigt sagt att de satt och sorterade pärlor och sen så när arbetsdagen var slut så la vi alla de pärlorna i samma burk och skakade om och så var nästa arbet. Men det var ju liksom ett av sätten och men ganska mycket av sätten var ju liksom att ta en liten kille som kanske var så här 45 år gammal, sätta i en rullstol och så bara gå på en superlång promenad. Mm. Eller ligga i ett helt ganska varmt där luften är nästan som kroppstemperaturen. Det är, allt är vitt i rummet. Det är så här vita möbler, vit bollhav man ligger i, eller en vit uppvärmd vattensäng. Så här super...
Är detta bara en fantasi nu? Eller har nej, på riktigt?
Detta är på riktigt.
Hade ni vita bollhav?
Ja, precis. Som man la sig då för att de skulle... Då fanns det liksom inget att fokusera... De blev lugna av det.
Mm.
Det fanns också ett svart rum liksom. Där allt var helt svart. Och det fanns olika rum.
Vilken stad var det här?
Det var i Malmö.
Du jobbar på ett hem för...
Ja, en daglig verksamhet där de bodde på ett ställe och så kom de dit.
Mm.
Men då var det liksom väldigt mycket... De blev lugna då kanske...
Och det här är inte påhittat nu.
Nej, detta är inte påhittat. Kanske somnade i ens armar.
Mm.
Och så låg man själv och hade visste så här att men nu är det ju en timme kan jag ligga här.
Mm.
Så då låg jag och tänkte ut rätt mycket. Alla historier egentligen till det här. Och även under den här långa promenaden. Men då tror jag ju att... Bromanders serie hade nog liksom ändå växlat in mig på det tankespåret. Liksom. Mm.
Jag och Henrik Bromander kommer från samma krets, liksom, samma seriefandom. Där vi, när jag kanske var 20 år gammal och han var 16, började brevväxla. Detta var, och sen gick ju den brevväxeln över till internetbrevväxling. Men... Jag blev ganska intresserad av det här liksom med sanningen och fiktion och inom litteratur och serier och sånt där.
Ja.
För det var en stark självbiografisk trend som började i tecknade serievärlden då innan Knausgård och hela den litterära självbiografiska trenden.
Det var ungefär då jag hoppade på serietåget och tyckte det var som bäst egentligen.
Det var mitten av 90-talet.
Ja, exakt. Och sen så gillade jag inte lika mycket hur det sen... Då tyckte jag
när det blev politisk satir, eller?
Nej, inte när det bara blev liksom politisk satir.
Nej, jag var också... Mitt hjärta ligger också i den självbiografiska berättandet.
Det passar serier väldigt bra också.
Ja, jag tycker det också. Vem som helst kan göra det. Man behöver liksom ingen filmbudget eller skadisar som man ska regissera. Men då så var det ju så att alla gjorde de här sanna serierna. Och jag... var väl något av en pionjär i att börja leka med sanningen, fast då var det mest mina självbiografiska berättelser.
Ja, men du kunde ju göra extremt, alltså jag minns en serie du gjorde som var en liksom inventering av ditt badrumsskåp, till exempel.
Det var ju liksom en sann grej, att jag bara att man tog det till sin extrem vardagsrealism och självbiografi. Jag bara liksom räknade upp vad jag hade i mitt badrumsskåp. Kanske också inspirerat av, nu när jag i efterhand kommer på att det kan vara American Psycho. Där går han ju också bara igen som meningslöst.
Jo, men det är ju en del av hans karaktärsbeskrivning ju mer.
Ja, men även i Tredje stenen från solen som är inspirerad av American Psychos utan liksom de extrema. Det är mer liksom realistisk berättelse. Så går han igenom liksom sin skivsamling och liknande grejer. Men efter ett tag då så började jag i smyg. Jag sa ju inte att det här är påhittade historier.
Nej.
Men jag började berätta historier i mina seriefanzin. Så okej, när jag var liten så tog jag nakenfoton på mig själv. Och nu i vuxen ålder så säljer jag dem som barnporr. Det var en historia liksom. Som jag presenterade som en självbiografisk. Sen hade jag någon serie som handlar om att jag... Att så här, skrev sånt där, vill du knulla, ring, och så mitt telefonnummer på en toalett, och sen så träffade jag en gammal gubbe, och så blev det bara dålig stämning. Och så, det var också en påhittad historia. Jag gjorde några sådana, liksom, bara, och de blev väldigt uppskattade då i seriefandom. Det var ju en krets liksom, på kanske 20-30 pers som var väldigt engagerade.
Det låter...
Och sen så kom jag ihåg att när Bromander, när jag berättade för honom att de var påhittade historia, blev han väldigt, väldigt upprörd.
Aha.
Han blev liksom sur. Men då, till sitt försvar kanske han var att han var tonåring liksom.
Ja, just det. För sen har ju han släppt serier som är helt uppenbart påhittade.
Jo, sen började han jobba i samma genre.
Ja,
och gjorde de här, och jag vet inte om det var han som gjorde den här fake biografiska då, den här Padanem, den här antropologen som var lite samma grej fast det handlar inte om honom själv. Nej, utan någon annan.
Men även sådana som är berättade i, jag vet inte om det är jag, men han har en ganska lång serie om en som bosätt sig i ett Shugard-förråd.
Ja, begränsat utrymme heter den.
Just det, den är ju uppenbart påhittad skulle jag säga. Mm. Där är liksom spänningen ligger ju mer i hur mycket kan jag töja det utan att förlora den liksom realistiska tonen. Och den, hela det albumet, vad är det, hur vi är mot varandra?
Hur vi ser på varandra.
Hur vi ser på varandra. Det är ju liksom ett super...
Ja, kan, det är också en rekommendation. Ja, Henrik Bomander ser. Han har varit gäst i den här podden också. Kanske inte pratat så mycket om sina serier då. Han är nu, numera så gör han mest vanliga romaner, alltså textromaner.
Men inte vanliga, men ändå ovanliga skulle jag säga, att det är inga andra romaner som liknar dem egentligen. Jag är väldigt nyfiken nu på hans tredje del i den om manlighet som han har skrivit med.
Ja, jag gillar väldigt mycket den som heter Vän av ordning, som handlar om ett nättroll.
Ja, den var superbra. Den var till och med bättre än Kroppens tempel.
Ja, det tycker jag också.
Eller Rivala tempel heter den.
Rivala tempel som var första i den trilogin.
Ja.
Jag tycker nog, alltså en av Henrik Bomanders förebilder är ju Michel Houellebecq. Det var faktiskt han som rekommenderade Houellebecq till mig för första gången.
Ja.
Och det påminner ju lite om varandra. Det, alltså, ja, så, om man
det,
tänker,
det gör det nog. Men,
vän av ordning och...
Roman, det känns ju privat. Vi har varit på samma middag någon gång, en sån här stor... förlagsmiddag, men aldrig pratat med, men han känns ju som en, liksom han känns mycket mer PK än Houellebecq.
Jo, alltså så här,
som privatperson.
Kanske alltså. Så är det så här att Henrik Bomander har en uppsättning av åsikter som inte är helt ovanlig i Sverige.
Nej.
Och på samma sätt tror jag att Michel Houellebecq har en uppsättning av åsikter som inte är helt ovanliga i Frankrike.
Nej, okej, det håller jag med. Men han känns, Houellebecq känns ändå liksom som en kulturradikal i Frankrike. Även med franska mått mätt.
Jo.
Men Bomander känns inte liksom kulturradikal i Sverige. Han känns som, ja men det är väl, han är nog, eller han är min liksom favorit svenska författare.
Mm.
Det får jag nog säga. Men... som person är han ju, eller liksom i debatten är han ju väldigt ointressant eller obefintlig.
Ja, jag, alltså ibland, jag har ju rest med honom och sådär och hamnat i diskussioner. För han har ju vissa ganska kontroversiella åsikter om, han är väldigt positivt inställd till politiskt våld och liknande.
Jo, precis. Absolut. Men det, vad ska jag säga, det är ju nästan en subkultur mer.
Det
man förväntas vara det.
Ja.
Men vad är det för bra med politiskt våld?
Vad det är för bra?
Ja.
Jag vet inte, det är nog en ganska komplicerad fråga.
Ja, det är väl
om man
det.
Tänker på liksom, i ett samhälle där man tycker att allting är så fel.
Ja,
att man måste bruka.
Jag fattar inte hur man kan tycka att allt är så fel.
Nej, jag fattar inte riktigt det. Alltså just i Sverige
alltså,
idag...
det är nog... Visst, det är en del fel, men så fel.
Men det är en åsikt jag... har ganska mycket och som jag har märkt att det provocerar folk väldigt mycket och därför tycker jag det är extra kul att lägga fram det. Det att säga så att ja, men allting funkar rätt bra i Sverige
men
idag.
Men inte det är liksom numera en, är inte det ungefär vad Henry Schiffert säger i sin turné att men det är väl ingen fara med Sverige. Det är väl
nej, ingen fara med Sverige kanske. Nej, men att även världsläget, att det är på väg åt rätt håll och sådär. Det blir folk fly förbannade, märkt när jag säger så.
Den Hans Rosling åsikten, ja.
jag tror ju på Hans Rosling, men han visar ju rätt så tydlig statistik att saker har blivit bättre.
Ja.
Men folk tycker det är så jävla provocerande att så här att, ja men svälten...
Hur kan du säga bättre när det inte är bäst? När vi liksom inte lever i en utopi då... men så är det ju. Men ibland kan man ju bara, jag tror typ i natt jag låg upp och inte kunde somna och fick liksom en sån, det beror ju liksom på vad man jämför med när man säger så här att världen, det är verkligen inte bra i världen. Mm. Men så tänker man så här, men gud vad världen ändå funkar. Att så här, det tillverkas olika komponenter till liksom olika saker i olika delar av världen och på något sätt utan att någon har liksom satt sig ner och ritat upp ett kopplingsschema över hur allt detta ska ske. Så har det bara liksom rent helt organiskt löst sig. Så någon fabrik där liksom kanske i Afrika gör någon grej. Och, alltså att allt bara funkar.
Ja, och det är klart att det är inte perfekt. Men om man tar, vi tar lite en fråga i taget. Ja, så här, nu är slaveriet i stort sett helt avskaffat i västvärlden. Och nu så håller transpersoner och funktionshindrade på för sina rättigheter och respekt. Och,
jag tycker att etablissemanget ska ta och klappa sig själva på ryggen. Det gjorde ni bra.
Ja, vi tar en fråga i taget. Sen kanske djuren får sina rättigheter så småningom också. Det är någonting jag ser fram emot.
Så fort de har uppfunnit ett liksom artificiellt kött som är exakt lika gott. Ja, men så det, kommer det bara vara sinnessjuka människor som ändrar. Men jag vill nog ha lite lidad innan.
Är det något mer du vill säga om Harmony Studies?
Nej, det behöver vi inte ta nu faktiskt. Jag är väldigt glad att jag fick komma hit och prata om det.
Mm. Så det rekommenderar jag skarpt.
Tack så mycket. Så.
Hur går det med din show?
Jo, jag har premiär nu på fredag så det är ganska stressigt och jag har lite fått lägga det åt sidan. Jag slits liksom mellan...
Force majeure.
Jag har ju liksom vissa poddar som hela tiden måste göras och jag har ju dessutom till exempel De La Monde som är 3 dagar i veckan. De skriver vi manus till varje podd så det tar ju liksom ganska mycket tid. Och jag har ett barn som behöver mig hela tiden så att detta blir lite en experimentföreställning så här. Hur lite kan man förbereda en föreställning och ändå ro den i hamn?
Vilken stad är premiären i?
Stockholm. Så nu på fredag...
Är det på vilken
lokal? Bondenbar. Det finns några biljetter kvar till några Stockholmsföreställningar. Till en Stockholmsföreställning. As we speak. Men det
finns det något tema på den här showen?
Temat är...
Jag tolkar det som ett nej.
Nej, men jag har ju min nya plan då att jag ska släppa en föreställning om året i 10 år med start Persona non grata. Så att egentligen så... På ett sätt kan man se det som temat är stand-up jag har gjort under året. Okay. Ett annat tema är väl ungefär lite mer rättvist och schysst mot mig själv är väl att säga vad har hänt i mitt liv under året.
Men det blir mer intressant också när du gör det till ett sånt koncept att vad som än händer så ska det komma en ny timme per år.
Ja.
För att ifall du då går igenom någon sån kris och går upp och gör en riktigt usel show så är det ändå en del i
det
själva
ändå
större
en
konstverket.
Del, ja. Det är trösterigt. Men nu blir det ju alltså mitt barn kommer ju ta en del plats i den här föreställningen. Såklart. Kommer vara
alltså inte på scenen då?
Absolut inte på scenen. En hel del om att vara stoner också kommer också handla.
Hur mycket röker du till vardags?
Mindre nu. För att jag är hemma hela tiden.
Det brukar inte hindra folk.
Nej, men det är lite, man får liksom vara lite, om jag går iväg några timmar och jobbar och sitter och flummar framför datorn så är det en sak. Men är jag hemma med min familj så man vill vara på samma liksom, på samma high i alla fall.
Ja, men då kanske då kanske det inte är ett riktigt missbruk om du kan anpassa det.
Ja, nej, inget missbruk alls. Det är ju ett rent nöjesbruk liksom.
Jag vet inte vad som är definitionen. Nej. Men min flickvän, hon bryr sig inte om att hon ska på samma nivå som mig. Alltid. Hon är ofta väldigt stenad när jag är spiknykter. Och där är det ofta så när vi kom hem, vi var på semester i Thailand nyligen. Och då när vi kom hem så var det så att jag skulle hem till min lägenhet och hon skulle hem till sin. Mm. Och så skojade jag då. Så vi sa, vad är det första du ska göra när jag kommer hem? Och så sa jag att jag ska börja supa. Sa jag på skoj. Ja. Och det skrattade vi båda gott åt. Men samtidigt så var ju det första hon tänkte göra var att fixa gräs och röka. Liksom.
Ja,
så det är ju en helt...
Ja, men det är kanske också lite så här att nu när jag har barn så känner jag... Innan jag har inte haft några problem med det, var på olika. Men det är liksom att... När barnen är så små, min fru drar ett liksom mycket, mycket tyngre lass. Och det minsta jag kan göra är ju att inte vara hög. Det sticker liksom i ögonen på ett annat sätt än tidigare. Så nu ett par gånger i veckan, inte mer.
Mm. Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Vi har redan klarat av Europas sämsta cliffhanger.
Mm.
Det liksom... det var bara frågan, vad var det du skulle berätta om författarskapet?
Ja, precis.
Det kan vara en av de sämre cliffhangersna i hela Europas sämsta cliffhangers historia.
Det kan utvidga från Europa och liksom mot Nordafrika. Och
det blev så... Det blev
bortom
så dåligt.
Bortom Uralbergen.
Tack så mycket. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter K. Svensson.
Fullbordat samtal. Tack till min klippare Marcus Blomgren. Följ honom gärna på Instagram under namnet Marcus Brummegren. Marcus med C och Brumgren med 2 M. Enligt egen utsago, Sveriges minst uppskattade Instagramkonto. Så missa inte det.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.